Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 91. Jag heter Maria Selander, med mig har jag som alltid min kära vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Pussi pussi!
Får lugna oss nu med våra smetiga kärleksförklaringar i början av programmet. Lyssnar och tittar, måste snart gå ut och stoppa fingrarna i halsen. Men du Ingrid, nu är det som så här att julen närmar sig med stormsteg. Mm. Och detta avspeglas inte minst i dagens bild som Daniel har gjort åt oss. Corona, jul och vaccinhysteri. Och vad ser vi på denna bild?
Jo, då ser vi tomten, han kommer med sina renar. Och vad har han för paket i släden? Det är idel vacciner från olika bolag. Och det är ju lite, det är väldigt uppjagad stämning här och där, märker jag. Mm. Både alltså, för och emot.
Mm. Mm. Ja, det är det. Folk är, börjar kanske tappa det lite. Mm. Rent psykiskt. Det har ju varit ett svårt år för många, psykiskt väldigt pressande och stressande, och det ger utslag i bland annat att en del är ganska aggressiva både på sociala medier och i verkligheten. Mm, mm. Tafatthet då, vad menar vi med det?
Ja, det är ju den svenska coronastrategin, om det nu alls är någon strategi, om det inte helt enkelt så är så bara att de täpper till alla hål som uppstår alldeles för sent när det redan har blivit översvämning. Mm. Och det finns ju en hel del, det har kommit väldigt mycket kritik.
Mm. Ja, det ska vi såklart prata om. Och men vi ska börja dagens program och prata lite om Slös Malmö.
Mm. Mm. Jag blev så glad när jag såg att två kvinnliga politiker har skrivit en debattartikel i Expressen. Det enda som är trist är att de är centerpartister, för just nu så vill vi inte tycka om någonting som Centerpartiet gör. Men det här måste vi ta upp, för vi har ju länge frågat oss varför ingen annan kommun reagerar på Malmös vansinniga slöseri. Mm. Jag menar, alltså Malmö stad får, ja, det skriver de då, att Malmö får alltså mer pengar än de 52 minsta kommunerna får tillsammans.
Mm.
Och det var inte alls så här systemet var tänkt. Och de här två centerkvinnorna som är från Västerbotten, och de skriver att där liksom kämpar man då för att få pengarna att räcka till för att man ska kunna hålla byskolorna öppna till exempel. Men vad gör Malmö med alla miljarder för? Jo, nu ska de söka och bli liksom kulturhuvudstad, och de ska vara delta i World Pride. Och helt vansinnigt. Varför reagerar inte fler? Har vi frågat oss länge. Nu är det åtminstone två centertanter som gör det.
Mm. Vi har ju tidigare pratat om bland annat då Malmö stads investering i en ljudprofil för staden som väl gick på en halv miljon eller
ja,
en miljon. Ja, ja. Det var ett ganska saftigt belopp i alla fall, och det är ju också lite hur man räknar där. Man skickade runt ett x antal personer och går runt och spelar in tystnaden på biblioteket, stadsbiblioteket, och brus av hav och liknande, och detta skulle då bli Malmös ljudprofil. Och det är bara liksom ett av många exempel på hur Malmö stad beter sig fullständigt psyksjukt slösaktigt. Ja. För att grundproblemet är ju att skattekraften i Malmö är låg. Det är för få som jobbar och betalar skatt. Det är där det grundproblemet. Men sen förvärras ju situationen av att S-styret i Malmö verkar tro att det regnar manna från himlen. Och det här kommer bara mer och mer pengar ut i jämningsbidrag. Och de kan ju ta och göra kulturinvesteringar och annat flams med.
Eller till exempel anställa 200 kommunikatörer. Mm. Alltså de mainstream mediejournalister som inte har något jobb längre blir anställda utan Malmö stad istället och sitter och rullar tummarna. Eller vad var det? Skateboardutvecklare, skateparksutvecklare. Alltså idiotiska saker som då hela Sveriges skattebetalare förväntas pytsa in till.
Det är väldigt mycket med det här att man gör, man flyttar om solstolar på Titanic, om man säger så, va? De här centerkvinnorna skriver i sin debattartikel, exempelvis har Malmös bidragsdel ökat från 3,7 miljarder till 5,5 miljarder mellan 2011 och 2019. Det är en ökning på massiva 48%. Under samma tid växte anslagen till de 52 minsta kommunerna i betydligt långsammare takt, knappt 31%. Och då är det ju det att Malmö, de styrande i Malmö vill ju gärna ha det till att Malmö är en motor i Öresundsregionen och det är fräckt och fräscht och där ingår ju, tror jag, det här med skateboardramp och liknande i deras image, den här som de gärna vill projicera ut, och de vill prata om högskolan och de vill gärna förespegla att mångkulturen är en tillgång som gör Malmö häftigt, spännande och intressant. Men sanningen är ju att hela stan är konkursmässig och förutom det farlig att vistas i.
Så att någon turism kan man ju knappast satsa på. Nej, alltså det är väldigt, och jag menar, så länge sossarna sitter kvar i Rosenbad så kan Katrin Stjernfeldt-Jammeh sitta och bara fortsätta slösa pengar. För hon vet att Malmö levererar så många röster som gör att regeringen kan sitta kvar. Så hon får sina pengar.
Ja, det är riktigt snuskigt. En annan som är upprörd över det här, det är ju då Malmö-politikern och läkaren Nils Littorin. Han är ju före detta kommunistiska partiet människa, men nu har han startat ett nytt parti som heter Malmölistan, och de är ju precis som vår vän Joel Nilsson något så lustigt, eller vad vi ska kalla det, som vänsternationalister.
Egentligen är det ju inte så konstigt om man ser historiskt. Nej, det är ju bara en väldigt kort period som liksom de flesta partier, både vänster, liberaler och även i viss mån konservativa, har liksom blivit usch och fy för nationalism. Men nej, men det är ju väldigt skönt. Vi ser ju en rätt så stor sån rörelse växa fram nu. Och han är ju mest upprörd då på att de vill bli kulturhuvudstad. Och dessutom ska spendera 30 miljoner på World Pride 2021. 30 miljoner. Alltså det hade väl räckt att försörja en av de här småkommunerna i ett år.
Det är, han skriver att det är en felprioritering, läser vi i nyheter idag, och det är väl the understatement of the year, kan man säga. Det är lite som, du kommer ihåg Spara och slösa, Lyckoslanten var det väl, som skulle lära barn då att vara sparsamma. Spara var den duktiga som sparade alla pengar, och det var väl Sparbanken som låg bakom det hela, så det är klart att de tyckte att man skulle sätta in sina pengar på banken. Och slösa var sådär, levde för dagen och bara gjorde av med alla pengar, och sen satt hon där och hade ingenting och sådär. Lite så är det ju Malmö stad agerar, att de alla pengar som kommer in, det verkar inte finnas några djupare tankar kring hur kan vi förbättra den strukturella situationen och vad kan vi göra på lite längre sikt, utan det är hela tiden vi köper godis och liksom bröd och skådespel åt folket.
Jag tror att det handlar om att de förstår att ska de ha någon chans att sitta kvar, förutom att de har alla sina muslimska röster då, men de är kanske inte riktigt i majoritet ännu, jag vet inte, så måste de ge Malmöborna godis. Det är precis det de gör. De köper Malmöbornas röster med godis. Och titta, nu har vi fått ett nytt konserthus. Oj, men de är ändå rätt bra, de där sossarna.
Mm. Ja, precis. De kvarvarande etniska svenskarna tror att man försöker muta med det här liksom kulturtingeltanglet. Att, och att de fortsatt ska känna, även om det har börjat bli jobbigt att gå ut efter mörkrets inbrott och sådana grejer, så ska de fortsätta undertrycka den rädslan och de tankarna och istället tänka, ja men det är ju så fint och mångkulturellt och häftigt här i Malmö. Det är... Den tafatta coronastrategin.
Ja, vi ska komma tillbaka till vem som säger det. Men nu, vi ska börja med att se ett klipp från Henrik Jönsson där han pratar om den svenska exceptionalismen. Och det är ungefär samma sak som den här Titanic-nationalismen som vi brukar prata om. Att vi gör aldrig fel och det blir nog bra på något sätt till sist.
Exceptionalism kan sägas vara en slags underdiagnos till storhetsvansinne och tar sig uttryck i form av en övertro på att de värden och idéer som man själv företräder är så överlägsna att alla andra också borde anamma dem för sitt eget bästa. Och om de inte gör det så är det antingen för att de ännu inte har förstått eller för att de helt enkelt inte klarar av det.
I've always admired you so. I wish I could be more like you.
Den svenska exceptionalismen kommer huvudsakligen till uttryck genom moralisk förvissning om den svenska modellens oöverträffade överlägsenhet, där uttryck som att gå före, att vara ett exempel och att ha kommit längst är honnörsord. Den svenska exceptionalismen är mer övergripande än specifika sakfrågor och kan istället säga utgöra den mylla som alla andra frågor spirar ur. Men exceptionalismens baksida är hybris, där självbilden och verkligheten gradvis växer isär till en punkt där verklighetens förutsättningar helt måste förnekas för att gruppen ska kunna upprätthålla sin exceptionalistiska självbild. Behovet av att försvara sin identitet genom att kollektivt förtränga verkligheten förklarar den moderna svenska politikens ryckiga reaktivitet, där ena dagens absoluta sanningar av nöd plötsligt ersätts med sin motsats, varefter ingen vill kännas vid att någonting någonsin skulle ha varit på något annat sätt.
Mitt Europa bygger inte murar!
På tisdags eftermiddagen presenterade statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson regeringens nya flyktingplan, som bland annat innebär att man utökar ID-kontrollerna på bussar och tåg vid gränsen och skärper försörjningskraven.
För i den idealiserade och teoretiska verklighetsbilden löser nämligen den svenska modellen samtliga problem. All migration blir lönsam och självintegrerande. Kriminaliteten avvecklar sig själv på grund av gynnsamma socioekonomiska förutsättningar, och pandemier är bara naturligt ut av sig själva när den möter det svenska folkhemmets överlägsna moraliska integritet.
Ja, men jag tycker han sätter fingret här på någonting väldigt intressant och viktigt, för att det är ju inte bara regeringen. Det är en stor del av svenska folket som går runt och tror att det är så här. Se bara på förtroendesiffrorna för Folkhälsomyndigheten och kulten runt Anders Tegnell. Det är ju därför att väldigt många svenskar lider av den här exceptionalismen att, och därmed går på sånt som att Sverige ska gå först i världen, vi ska vara en förebild för alla andra. Och nu säger inte jag att jag tycker det har varit dåligt att vi har sluppit lockdown och munskydd, för det tycker jag. Alltså jag tycker det har varit skönt att vi har sluppit det. Men det är inte alls att det är liksom uträknat för att vi är bättre än alla andra. Det var för att vi inte hade någon skyddsutrustning.
Nej. Och ingen möjlighet, polisiära möjligheter att... se till så att folk då lydde eventuella sådana lagar och regler. Ja, visst, så det var ju ren pragmatism och det är lite sådär att man surt sa räven. Det var, ja nej men vi vill inte ha lockdown i Sverige. Så, och då man skulle liksom låtsas som att det var ett frivilligt val, men faktum är ju att det alternativet var av praktiska skäl aldrig aktuellt i Sverige.
Nej. Vi har varken polis eller militär som skulle kunna upprätthålla lockdown. Framförallt inte i de här no-go-zonerna.
Nej, precis. Men vad som är faktum nu, hur som helst, det är ju då att vi konstaterade ju i senaste podden att kungen har varit kritisk mot strategin, eller han sa nyligen att han tyckte att det var ett misslyckande. Vilket väldigt många på vänsterkanten har fått fullständig krupp över och tycker att kungen försöker sig på att styra Sverige politiskt och annat. Men det är ju dock så att han får lov att ha en åsikt om att 8000 svenskar snart har dött. Det är ju...
Ja. Det är hans folk som har dött.
Ja, precis.
Inte alla. Det är rätt många som inte tillhör det svenska folket. Men framför allt när det gäller de gamla så skulle jag tro att det är väldigt många svenskar där. Mm. Nej, och det är inte bara det, utan det var ju Coronakommissionens första delrapport som gav svidande kritik mot regeringen, men samtidigt mot tidigare regeringar, men menar att det är regeringen som styr riket. Och nu visar det sig att den gamla regeringen, alltså Reinfeldt-regeringen, tillsatte en äldre kommission därför att man hade upptäckt att de gamla inte längre hade den standard som de borde ha. Och den här utredningen jobbade på, men när Stefan Löfven tog över, då sa de bara: nej, vi är inte intresserade av den utredningen. Ja, men vänta, vi är nästan färdiga. Ska vi inte skicka in det vi har kommit fram till? Nej, ni kan skicka det direkt till arkivet.
Ja, vi läser bland annat i DN av alla ställen om det här: kritik av äldreomsorgen begravdes i ett bergrum. Ja, okej, det är väl lite symptomatiskt för hur den här regeringen agerar överhuvudtaget. Det de tycker är för jobbigt att ta tag i, det drar de i långbänk eller sopar under mattan eller viftar undan. Och de ville ju även göra det med Coronakommissionen. Det var ju som så här att initialt så ville ju regeringen inte att det skulle tillsättas någon kommission från efter nästa riksdagsval.
Ja, de ville väl tillsätta, men de skulle inte få komma med något resultat förrän efter valet.
Nej, okej. Ja. Mm. Men det fick de inte komma undan med hur som helst. Utan oppositionen, som ju är ganska mjäkig i övrigt, lyckades driva igenom att nej, vi måste ha ett kommissionsutlåtande nu. Och det har vi ju då fått, och det är svidande kritik som du säger. Och det är också inte bara mot själva den här krishanteringen under coronan, utan det är ju en djupare kritik i det här av framförallt hur vi sköter, eller rättare sagt missköter, äldrevården i Sverige.
Ja, och de säger att det finns systemfel och alltså, man har inte organiserat primärvården för de här sköra äldsta. Felaktig läkemedelsbehandling. Mm, det vet vi att de får alldeles för många mediciner och det är ingen som har koll på det. Och det brister när det gäller vem ska göra vad. Regionerna, kommunerna och så. En hel lång lista med saker som regeringen, alltså bara för att det var en annan regering som hade tillsatt den här kommissionen, så sa de: nej, vi vill inte ens veta vad ni kom fram till.
Nej, men jag tror
det är ondskefullt, Maria. De har alltså varit fullt medvetna dels om att det var dåligt, men de ville inte göra någonting åt det. Och nu försöker de säga: ja, men det är alla regeringar och det är ingen som har...
Ja, och de i någon mån så i känd sosestil så skyller de ju ifrån sig på då Reinfeldt, regeringen, att de drog ner så mycket på, alltså rent ekonomiskt, vad det gäller olika sociala åtgärder, äldrevård, sjukvård, bla 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 bla. Ja, de prioriterade och sänka skatt och sådär, typisk sosse-retorik. De försöker få det till att det var det som var grejen, när det i själva verket handlade om att man... Jag menar ju på att både Reinfeldt-regeringen och den här regeringen har absolut ett delat ansvar för den uppkomna situationen. Jag fritar inte Reinfeldt och company på något sätt från detta, utan att man tänkte nog ungefär som man gjorde med försvaret, att ja, men här finns ju utrymme att skära ner, och det är ju ändå en grupp som inte har någon särskild röst i samhället, och det kan vi nog dra in utan att det märks så mycket.
Men alltså, Reinfeldt-regeringen tillsatte ju trots allt äldreutredningen, och Löfven avvecklade den och ville inte ens veta vad de hade kommit fram till. Det är... Oförlåtligt.
Ja, det är drakoniskt, Ingrid. Men hur som helst så är det så här, kungens kritik och i kombination med kommissionens kritik har ju öppnat för kritik från när och fjärran i hela världen, alltså andra länder som nog har stört sig ganska länge på Sveriges självgoda mästrande beteende. Och bland annat så serverade före detta norska statsministern och sossedrottningen Gro Harlem Brundtland en bajsmacka som heter duga häromdagen.
Ja, det gjorde hon. Hon gick till hårt angrepp mot Löfven och Tegnell och menar ungefär på att Sverige, alltså hon säger, situationen i Sverige är bara helt otrolig.
Mm.
Och hon frågar hon är läkare, hur är det möjligt?
Förutom att hon är sossedrottning, du vet, och så här liksom inom socialdemokratin i Norden, så är hon ju läkare och före detta ordförande för WHO, så därför så bär ju kritik från henne dubbel tyngd.
Mm, det kan man ju säga. Och hon säger också det att hon tycker att det är väldigt märkligt att de bara gömmer sig bakom Folkhälsomyndigheten hela tiden. Sverige har trots allt en riksdag och en regering. Så att det var en riktig käftsmäll.
Det var det. Och en av våra favoriter, Viktor Barth Kron, skrev i sedvanlig lite torr stil en krönika i Expressen igår med rubriken "Det framstår som obegripligt tafatt".
Mm.
Mm. Och Viktor menar ju på då att alltså, det här var väl apropå statsministerns jultal som han höll igår kväll. Stefan Löfvens jul kunde ha börjat bättre, som om inte smittspridningen och vårdens pressade situation var nog av veckan bjudit på en rad smällar av mer politisk karaktär. Och då tar Viktor upp bland annat kungens kritik, kommissionens kritik, Gro Harlem Brundtlands kritik. Och han frågar sig hur är det möjligt att vara så här tafatt som de har varit, regeringen?
Ja, precis. Och ja, det är ju svårt att veta, men alltså, det är ju väldigt många olika saker som har spelat in. Det är den svenska exceptionalismen, det är att vi inte hade någon skyddsutrustning och vi har alldeles för många våldsamma människor i landet, alldeles för få poliser, ingen militär nästan. Så det är ju inte så konstigt att det har blivit så, men det är ändå, det ser ju väldigt märkligt ut, framför allt för dem utanför Sverige som inte känner till de här sakerna som vi känner till.
Mm. Mm, men
sen kan man ju få en helt, man kan ju tänka mer sinistert än så. Och tänka att de här globalisterna har kanske valt ut Sverige så att det skulle finnas ett land som vägrade lockdown. För då skulle ju folk se, åh kolla där dör de som flugor. Nej, nu vill vi också ha lockdown. Vi ska aldrig mer protestera mot lockdown. Mm. Men ja, visst, Sverige har mycket högre dödstal än framförallt grannländerna. Samtidigt har vi den märkliga situationen att vi har fortfarande ingen överdödlighet. Det får vi se den 31 december. Men i nuläget ser det inte ut som om vi har någon överdödlighet. Så antingen har folk slutat dö i cancer och hjärtinfarkt, eller så hade de dessutom covid, som man har bara satt covid som dödsorsak på dem. Det är svårt att säga. Men och då nu... Nu måste de fortsätta vara tafatta, därför att nu måste ju folk förstå i så fall att svenskar ska dö för att hela världen ska komma med på lockdown.
Mm, ja, alltså anledningen till att jag inte riktigt köper den teorin, det är att om vi tittar per dödsfall per capita, alltså i förhållande till befolkningens storlek, så ligger inte Sverige bland de värst drabbade länderna i världen, utan då har vi länder som Italien, Belgien, USA, Brasilien och vad det nu var, jag såg någon lista innan. Och det är ju länder där det har varit, om vi tar Italien till exempel, som har haft väldigt sträng lockdown, även Storbritannien ligger högt i förhållande till befolkningsmängd. Och det pekar ju på att kanske att lockdown inte är effektivt ändå.
Nej, men jag menar ju inte att det är effektivt. Det är ju inte därför globalisterna vill ha det. Det är för att de ska kunna kontrollera oss.
Ja, men precis. Men de kan ju inte bortförklara det med att de länderna där har varit lockdown ändå har höga dödstal.
Men det är därför jag säger att nu måste de få upp dödstalen i Sverige. Nu får absolut inte Sverige införa några regler som gör att smittspridningen minskar. Jag vet inte, Marie. Det är ju lätt att bli för konspiratorisk i allt det här. Men det är ju framförallt är det regeringens eget fel för att de är usla.
Ja, och det jag ville säga apropå tafattheten, den allmänna, om den är spelad eller om den är genuin, det är ju svårt att säga. Tittar man på Stefan Löfven som person så är det väldigt lätt att tro att han är genuin tafatt ju, för att han har den utstrålningen och det sättet. Ytterligare en grej som pekar i den tangentens riktning, alltså att tafattheten inte är spelad utan att de faktiskt är helt tappade bakom en vagn, det är ju att nu här i dagarna så kom det ju fram att en mutation av coronaviruset har börjat spridas i Storbritannien i stor skala. Och vi ska lugna er.
Som är 70% mer smittsam och det är därför det är så mycket halabaloo om den.
Det vi ska lugna er dock med att säga är att det verkar inte som att den här mutationen är farligare än den tidigare. Den är bara mer smittsam. Mm. Så det är inte så att folk blir sjukare av den här nya varianten, men mer smittsam då. Och vad händer då? Ja, när detta nu kom fram i veckan så alla andra europeiska länder i princip direkt kom med åtgärder. Norrmännen stoppar alla flyg från Storbritannien med omedelbar verkan. Alla som reser in i Norge måste registrera sig på regeringens hemsida. 10 dagars karantän. Alla ska coronatestas inom 24 timmar. De höll pressträff om detta igår. Och vad säger då den svenska regeringen? Vi får se vad vi kan göra åt detta, säger då bland annat Mikael Damberg. Beslut under dagen, de ska ju hålla presskonferens nu 16.30, vi sitter och spelar in. Men under tiden så har det alltså, bara idag på måndagen så har det landat 7 plan från London på olika flygplatser i Sverige. Så du vet, alltså det gäller ju att vara lite rask om de här åtgärderna ska ha någon effekt. Det hjälper ju inte att stoppa flygen från Storbritannien imorgon.
Nej, men kom ihåg i början när flygen bara strömmade in från Iran och Italien och Alperna. Så att jag menar, det här är ju snabbt jobbat i jämförelse.
Ja, vi får hålla ett öga på vad de säger nu under presskonferensen. Med
jag bara nämna väldigt kort att det har kommit ytterligare en rapport med svidande kritik och det handlar om de här stödåtgärderna som man då delade ut i våras. Och då är det då någon som har tittat på detta. Vi ska säga det är alltså en särskild utredare som heter Stefan Strömberg. Och han säger att här har man liksom, man har inte brytt sig om ett dugg med om konsekvensutredningar som behandlar risken för brottsliga angrepp. Utan pengarna ska ut. Trots att vi har en sån debatt om hur mycket fusk som förekommer inom alla dessa bidragssystem. Tänkte inte på det. Så därför de också väldigt stor kritik.
Och nu tror vi ju då att den som kommer att bli bondeoffret här i den här pinsamma historien är Lena Hallengren. Allting pekar i den riktningen och KD har även KU-anmält Lena Hallengren då för hennes agerande under den här coronapandemin. Mm.
Och fåglarna, de har ju sagt länge att hon blir det första bondeoffret. Och nu har hon ju dessutom, hon gjorde ju väldigt dåligt ifrån sig i det här uppdraggranskningen där hon bara skyllde ifrån sig och så. Så det kommer säkert vara så att Löfven kickar ut henne. Och då hade ju Daniel Suhonen, sossen, han hade ju då sagt i en intervju med Svenska Dagbladet att jo, det blir Lena Hallengren som ryker. Och jag ser att Annika Strandhäll har ju varit ute och luftat sig, så det kanske blir hon. Hon har ju varit socialminister ju. Och då frågade jag fåglarna, kan det verkligen bli så illa? Nix, det blir Aida Hadzialic. Ni minns hon som fick sluta som minister för att hon hade haft någon lite för hög promille.
Hon hade druckit enligt egen uppgift 2 glas vin och körde därefter hem från Köpenhamn via Öresundsbron där hon av en lustig slump stoppades.
Ja, ja det var väldigt märkligt.
Blåsa. Mm, ja, okej. Okay. Så det blir hon istället som gör comeback.
Ja, och för att jag säger att Mogge kommer inte att vilja ha Strandhäll där. Och varpå jag då, va? Har hon dumpat honom? Ja, det är väl lite överpåförhållande de har. Men framförallt så vill han inte ha henne där. För om de ska ha en relation så kan det inte båda sitta i regeringen.
Ja, nej, okej. Okay. Nej, vi får väl se hur det går med dig av de två namnen Aida Hadzialic och Annika Strandhäll så föredrar jag för Sveriges skull Hadzialic som åtminstone verkar ha någon typ av hjärnaktivitet som försiggår mellan öronen. Mm. Men vi får väl se. Du, vi glider liksom över lite sådär gradvis från coronan till vacciner för det hör ju ihop.
Ja, det gör det. Och vaccin, coronavaccin hör ihop med den stora vaccindiskussionen som ju vi har tagit i flera gånger. Och nu vill jag då berätta lite om en väldigt fantastisk sak. Det har gjorts en helt unik studie. För första gången i världshistorien så har man börjat titta på hur mår vaccinerade barn jämfört med helt ovaccinerade barn. Mm. Och den läkaren som har gjort detta möjligt är Paul Thomas. Och nu kallas han då för vaccinhatare och allt möjligt. Nej, så är det inte alls. Han är alltså barnläkare och han har gjort filmer och skrivit böcker som heter Den vaccinvänliga planen. För han menar att alla föräldrar ska veta de här riskerna finns, det här kan bli konsekvenser om du vaccinerar, det här kan bli konsekvenser om du inte vaccinerar. För att de alla ska kunna fatta ett eget beslut som bygger på att de har blivit informerade.
Mm. Och vi ska se ett litet klipp med Dr. Thomas när han pratar om mässlingsvaccin.
How many people are dying from measles? Because this is the big fear, right? I'd ask you to go watch the show from the Brady Bunch back when I was a kid, and this was before the measles vaccine.
What are you doing home from school?
They sent me home. Measles.
Are you sure it's the measles?
Well, he certainly got all the symptoms. A slight temperature, a lot of dots, and a great big smile.
A great big smile?
No school for a few days.
Boy, this is the life, isn't it?
Yeah, if you have to get sick. Sure can't beat the measles.
That's right. No medicine.
Inside or out. Like shots, I mean.
Don't even mention shots. Yuck!
They were delighted to have measles because it meant you got to stay home. Measles was like chicken pox, was like all the childhood diseases that I had as a kid. Measles, mumps, rubella, chicken pox. I'm not saying they're 100% harmless. Deaths can occur. But how many deaths? Well, the measles, the statistics you'll get from the CDC will say 1 in 1,000. So the actual death rate from measles is more like 1 in 10,000 in this country, in countries where our nutrition is robust and good. That's not zero. That's about the same as the risk. If you go in and have anesthesia for surgery, they quote 1 in 10,000 chance you could die. People are having surgery all the time. People are having elective surgery all the time. That is not a rate of disaster that causes a person to panic. And yet there's this massive panic. What you need to consider is what's the risk of side effects? Compare that to the risk of death, for example. And the risk of side effects is about 1 in 640. And that's listed in the Physicians for Informed Consent brochure that's also linked for you in the description. So there's a huge risk of serious side effects, much greater risk than the risk of death from measles, for sure. Balance that out, you've got to just use informed consent. How many people have died in the United States in the last decade? Basically zero. In the last 2 decades, the best I can find, there was 1 75-year-old man who caught measles in Israel and died, and there were 2 immunocompromised people, period, in the last 20 years. So I've done the math. If we have a death rate of 1 in 10,000, and we have 4 million births a year in the United States. We will have 1 death every 50 years in the United States from measles. This is not a sky is falling. We've got to tighten up our vaccine laws. This is a take a breath, take your own pulse. You're going to be fine and use a little common sense.
Jag tycker det är jätteroligt med det här lilla klippet från den gamla tv-serien The Brady Bunch. Det var precis så det var med mässlingen när jag var barn. Och min klasskompis Thor, han hade fått mässlingen. Men gå hem till honom så du får det. Det är jättebra. Så är du av med det sen. Alltså, det var ju så man såg på det. Om det nu hade varit så fruktansvärt farligt och dödligt, vilket vi redan har visat grav på att det inte var när vaccinet kom. Det var nästan noll döda redan då. Då hade ju inte föräldrar haft den avslappnade inställningen till mässling. Om det var så att det var många som dog, då hade man ju sagt nej, du får absolut inte gå i skolan om det är någon som har haft mässlingen där. Men alltså nu, den nya generationen som har vuxit upp med detta, de tror ju på allvar att det är jättefarligt med mässling. Och det gör ju journalisterna också. De skriver ju så fort det är tre ungar som har fått mässling. Och så där, stort utbrott av mässlingen i Göteborg!
Ja, alltså det jag kommer ihåg när man pratade om var ju att det var bra att få alla de här barnsjukdomarna när man var barn just. Att det var inte så bra att få en sån här barnsjukdom som vuxen, för då blev man mycket sjukare. Ja. Det var vad jag kommer ihåg att man sa. Så att just av den anledningen så gjorde man så att man såg till att man blev smittad, så var man av med det sen. Så hade man... Ja.
Och det är också därför att barnen ska ju bygga, det är ju som barn du ska bygga upp ett starkt immunförsvar. Har du då inte haft den sjukdomen som barn så har du ett sämre immunförsvar som vuxen. Och precis så är det ju med vacciner. Alltså barn som inte har haft sjukdomarna, vilket inte många i de yngre generationerna har haft. Du har ju ett vaccinskydd, men det är inte alls det skyddet som själva sjukdomen har gett dig.
Nej, precis. Men den här Dr. Paul Thomas, han har gjort en unik studie, om man får tro den väldigt märkliga dokumentären Vaccinkrigarna, som min man håller på att titta på nu, så därför råkade jag höra just det avsnittet lite grann, så jag har tyvärr inte sett färdigt serien. De avfärdar ju helt Paul Thomas studie och menar på att det var någon töntig enkät på nätet och det var där folk fick självskatta sig, och de fimpade ju den här studien helt.
Ja, men det är inte den studien. Aha, okay. Det var någon annan som de hänvisade till.
För grejen är ju att man har varit väldigt, väldigt, ska vi säga, motvillig till att göra sådana här dubbelblindtester, att jämföra vaccinerade och ovaccinerade barn. Och därför, som jag förklarade då för min man innan, det är ju så man gör med alla läkemedel. Du måste ju ha en placebogrupp och en grupp som får den riktiga medicinen för att kunna jämföra. Allt annat är ju helt... Du kan inte dra några som helst slutsatser annars om du inte har...
Och det gäller för alla läkemedel, utom vacciner. Utom vacciner. Och det är till och med så att man vägrar att göra studier. Alltså det är ju en sak att man inte gör när man tar fram vaccin. Det är ju illa nog. Men man har alltså försökt få myndigheterna att göra studier. Kan ni kolla på vaccinerade barn mot ovaccinerade barn? Och nu säger de ju ofta då att nej, men det går inte, det finns inga ovaccinerade barn, för att numera, och framförallt i USA, alltså barn får numera 72 vaccinsprutor under sin uppväxt. Så hysteriskt är det inte här. Jag tror det är 30, men det är illa nog, men 72. Men på grund av att Paul Thomas har den här synen på vaccin, att han låter föräldrarna själva bestämma, så har han, och han har en stor klinik, det är inte bara han har massor med läkare anställda där. Och då ska vi säga det också, att nu när den här studien har presenterats, den har ju tystats ner, men ni ska få se ett litet klipp på den ene forskaren som har jobbat med siffrorna. Nu har de tagit legitimationen ifrån Dr. Paul Thomas. Det är en sån här akut grej, så att det är ju inte över. Och han, jag såg någon video, han hade gjort det här, går jag omkring, men nej, var lugna, jag jobbar inte, men jag har många andra läkare som jobbar här. Titta så bra vi har det här. Så han är cool liksom. Men just tack vare det så finns det ett stort antal barn att studera. Alltså både Det är flest vaccinerade, men det är också ganska många ovaccinerade. Och nu ska vi titta på forskaren James Lyons Weiler, som är den som har satt samman den första delen av denna studien som ju kommer att fortsätta.
So we have the most vaccinated compared to the unvaccinated with respect to how often they have to go to the doctor for their health conditions. These are built diagnoses. So the first thing I did was I calculated the relative incidence of office visits. How often does a person have to go to the office for a, because they have a complaint about whatever it is, sinusitis and so on. And so having done that, we can look at the chart, the graph. And we can look at the over the range of this. And so the interesting thing that I noticed in the data is we had a great opportunity because we could use, if you look at figure three in the graph, you could actually use the wellness check or the well baby visit as a negative control. That's a control. So we could actually use the well baby visits as a negative control because those should be the same between high vaccinated or low vaccinated. The people that are getting more vaccines, they're going to the office just the same amount as the people that are getting no vaccines. These patients trust Dr. Thomas. They absolutely trust him. Now, the other interesting thing that we have in the data was a positive control. The positive control was fever. So we know that it is completely non-controversial that vaccines cause fever. So we know what the pattern should look like if kids are getting something from the vaccine in a causal setting. And sure enough, we found that the kids that were in the 95th percentile of having vaccines, they had more fever, and it's almost a linear relationship. So when we look at it that way, these kids are going to the office after getting the shot, coming back to the office because they have a fever. So that's an absolute positive control. So we got the wellness visit as a negative control, and we have the fever as a positive control. There's never been a study like this that's ever had the benefit of knowing what exactly. So this validates our rigorous approach to data analysis. So the results that we found in the relative incidence of office visits in the vaccinated versus unvaccinated. There's table after table after table, and I apologize for that, but the whole thing is very interesting. We have associations of so many conditions. The more vaccinated kids are, they have a higher risk of having to go to the billed office visit for sinusitis, breathing issues, asthma, and allergic rhinitis. So I call those autoimmune diseases of the airway. And that's what many, many scientists will recognize that phrase now, many, many medical practitioners. We have the same pattern for ADHD. If you look at the lowest, oh, this is the interesting thing. Let me take a moment to talk about ADHD. There's 2,760 something who are vaccinating. There's 561 who are not vaccinating. In the 561 patients, there were zero ADHD cases. So there's no ADHD in that unvaccinated population. So when we're looking at that, yeah, go ahead.
Now, can you tell us how many or what percentage there would be for the children who did receive vaccinations?
Yeah, I think the numbers are in the table here of the ADHD, a 50-fold. Well, yeah, compared to zero, it's infinity, but there's a 50-fold increase if you're in the upper quartile of ADHD in the vaccinated compared to the least vaccinated. So there's a couple of, you know, things that we had to do to make the comparison so we could fit them in the chart.
Ja, han, om vi ska sammanfatta här vad han säger, så han visar lite grafer och hitan och ditan, och då det är ju deras fynd är ju, pekar ju på att de vaccinerade barnen har ett flertal problem som inte de ovaccinerade barnen har i samma utsträckning. Det handlar bland annat om vad heter det, infektionssjukdomar i öron, näs och hals. Men det allra mest intressanta nämner han ju på slutet, och det är ju då ADHD, förekomsten av ADHD i de här två grupperna. Och då, man ska ju komma ihåg att i absoluta tal var ju gruppen vaccinerade barn större. Yeah. Men de har ju ändå liksom viktat för det. Och det intressanta är ju att i gruppen ovaccinerade barn var det noll som hade ADHD. Yeah. Och siffran var då 51 gånger högre i den vaccinerade gruppen. Det är ju lite svårt att bortförklara rakt av alltså.
Det är det ju. Och det har ju inte man pratat så mycket om just ADHD, utan det har ju varit autism som har varit den stora grejen, och det var ju det som Andy Wakefield började misstänka i sin studie som gjorde till att han förlorade sin legitimation och nu är skandaliserad i Sveriges Television och sådär, trots att han bara har försökt göra gott för föräldrar till autistiska barn. Men, och det kommer säkert i den här studien också, detta är ju bara deras första film, men just ADHD, det var ju ingen som, det fanns ju inte när jag var barn. Det är klart det fanns ungar som var mer stökiga än andra, men man hade ingen diagnos på det. Nu är det ju, vad är det, 1 av 5 barn snart som har ADHD. Och som de då medicinerar. Och vi ska titta på Polly sen, Amazing Polly, som undrar vad det är för ondskefulla människor som ligger bakom detta. Men om vi nu säger att de tänker bara på att tjäna pengar, så tillverkar de först ett vaccin som gör att väldigt många barn blir sjuka och behöver läkemedel som de sen också kan sälja.
Ja, du och jag, vi ska inte gå in djupare på det, men vi hade en diskussion innan programmet där och idag om rättsprocessen mot Purdue Pharma, som ju då är tillverkare av smärtmedicinen Oxycontin, som har gjort att ett antal hundratusentals amerikaner har blivit narkomaner.
400 000 har dött i överdoser av Oxycontin.
Och initialt när man marknadsförde den här medicinen så var det ju, hette det ju att den var så bra. Det var mycket bättre att ta den än de här olika morfinderivaten som man använde innan, bland annat kodein då, till exempel, som man ofta använder mot smärta och kombinerar med Alvedonet här. Och då heter det, och då marknadsförde Purdue den här medicinen med att den inte var beroendeframkallande och därför mycket bättre att använda som smärtmedicin efter man hade liksom kanske varit med om någon olycka eller operation och så. Väldigt många av de här människorna som har blivit beroende av Oxycontin och tagit överdoser och dött var människor som inte alls hade någon missbruksproblematik tidigare. Men det har ju nu visat sig att det är väldigt beroendeframkallande, och det äckliga är att mycket pekar på att Purdue visste om det och gjorde en kalkyl att ja, men då vad bra, då kan vi sälja ännu mer ju, om folk är beroende.
För jag hörde i någon podd som Sveriges Radio, jag kan lägga länken till den, så den var verkligen intressant, om just hur läkemedelsbolagen verkar vara helt skamlösa. Och just det här Purdue, där han, forskaren som hade kommit på själva medicinen, han hade skickat ett brev till den familjen som ägde det här företaget och skrivit så här, ja, alltså det är en jätteeffektiv medicin, men jag vill varna för att det är väldigt beroendeframkallande. Då svarade den här familjemedlemmen i det här familjeföretaget, hur mycket kan vi tjäna då? Det var hans första fråga, inte oj, nej men vänta, utan han ser det som positivt att folk blev beroende av det, för då skulle de tjäna ännu mer pengar.
Det är så vidrigt, och de har fullständigt alltså förintat stora delar av USA, framförallt det som man kallar rural America, alltså lite mindre städer och byar där folk kanske har, du vet, de har varit högre arbetslöshet, folk har varit deprimerade, bla bla bla, och fastnat i det här beroendet då, av opiatberoendet. Och det var ju det som man konstaterade då innan valet, att det var bland annat därför många av de människorna satte sin lit till Trump, därför att han var den första personen på många år som visade något intresse för dem överhuvudtaget och deras liv och deras överlevnad.
Och som såg till att en massa fabriker kom tillbaka till de här mindre orterna och liksom landsbygden.
Och fru Trump, Melania, har ju haft som sin speciella kurs under hela Trumps presidenttid, just det här med opiatepidemin, kan man veta om. Men ska vi ta och titta lite på Amazing Polly, därför att grejen är ju så här att hon frågar sig i det här klippet som vi har valt ut, så pratar hon om vaccinkritiker i allmänhet, dissidenter i allmänhet, och också om hur illa man kan råka ut om man ägnar sig åt till exempel vaccinkritik. Det vi såg senast och det hon börjar att prata om, det är Brandy Vaughns plötsliga död, Ingrid. Och vad vet vi, vad kan vi säga innan vi börjar titta om det?
Brandy Vaughn hade jobbat som säljare för ett av de här stora bolagen, Pfizer tror jag. Och sedan blivit så illa berörd av att hon prackade på läkare såna här liksom mediciner som hade väldigt allvarliga biverkningar. Så hon hoppade av den karriären och startade istället en organisation som varnade för, du vet, allt för mycket läkemedelsanvändning, vacciner och så. Och hon hittades död i sin lägenhet.
In the next story, this is very sad. As yet, nobody knows what really happened in this case, but it's the story of Brandy Vaughn. Vaughn was a former Merck pharmaceutical representative and outspoken critic of pharmaceutical companies and created the nonprofit organization Learn the Risk, formerly named the Council of Vaccine Safety. It aims to educate people on the dangers of pharmaceutical products, including vaccines and unnecessary medical treatments. On December 7th, she was found dead, I believe in her apartment. Nobody knows exactly what happened yet, but the coroner's office is going to look into it now after so many of her fans and supporters have called to make inquiries. Because Brandy, like many activists, is on the record saying that she is not suicidal. She would never kill herself. She doesn't do drugs. She's not reckless. And she would never, ever leave her son without a mother. And now she's dead at the age of 45. So unlike the people locked in institutions, unlike the people being dragged through the court, unlike the people who have lost their medical licenses, Brandy Vaughn has lost her life. And I pray that it was not foul play. But if it was, these people are just demonic and evil, and they need to be brought to justice anyway, but they've gone. How far will they go to keep their lying narrative at the forefront of the messaging? Why do they so badly want every single person in the world to get this vaccine? It can't be profit. It can't be solely profit. They already are the wealthiest companies on earth. So what is it? What's really going on here? And who are they? All of these warriors for truth, all of these people speaking out against the pharma narrative are being jailed, killed in some cases. Their licenses revoked. They're being dragged through the courts. They're being kidnapped. They're being put in psychiatric institutions. Can you believe this is happening? And it might look like it's the government of the United States gone crazy, or of the UK, or of Germany, or France, Ireland, Switzerland. It might seem like it's those governments that have gone crazy, but we are not talking anymore about nation states. They are taking their orders from somebody else. And I believe that other entity who's giving the orders is Big Pharma and the international organizations like the World Economic Forum and the United Nations, who want their Great Reset, who want their UN Sustainable Development worldview, who want their Fourth Industrial Revolution, where we own nothing, and somehow we're happy about that.
Yeah, jag hade fel, det var inte Pfizer, det var Merck hon hade jobbat på. Och hon hade ju då tydligen också skrivit på Facebook och sådana ställen att bara så ni vet det, om jag hittas död så är det foul play. Då har jag har inga sjukdomar, jag kommer inte att ta livet av mig. Och nu har hon alltså hittats död och man har alltså börjat titta på det. Men det jag kunde läsa nu var att ja, vi kan inte uppenbarligen se, alltså hon är inte mördad med kniv eller skjuten eller någonting sånt. Utan i så fall så har hon injicerats med någonting som skulle kunna ha lett till en hjärtinfarkt till exempel. Och då kan man ju inte veta vad det egentligen är. Alltså, man kan ju få hjärtinfarkt även om man är 45.
Det vet vi ju av CIA-visselblåsare bland annat, att de har i många år haft möjlighet att, det här låter koko, men det finns rätt mycket vittnesmål på detta, skjuta folk med små pilar som inte lämnar några märken, som utlöser en hjärtinfarkt. Det låter som Indiana Jones, men tyvärr är det inte det. Alltså, det
och det som hon börjar berätta om, alltså i hela filmen, jag tycker ni ska se hela, det är en fransk professor, en äldre man, som har gått ut och varnat för de här hastigt framtagna vaccinerna. Mm. Honom har de spärrat in på psyket, ja. Och hans fru har försvunnit. Och det är ingen som vet om de har suttit in henne också eller om hon har rymt för att de inte skulle ta henne. Och vad har hänt med professorn? Och det var väl inget fel på honom mer än att han kritiserade vacciner och han tydligen var en röst som folk lyssnade på. Så därmed, alltså därför måste han bort.
Jäkligt otäcka grejer som händer i de här sammanhangen och framförallt så bland det otäckaste Polly säger här, och det är väldigt läskigt att notera hur berörd hon är också, rörd och berörd. Hon börjar nästan gråta när hon ska prata om Brandy Vaughan. Det är ju att det kan inte bara handla om pengar, säger hon. Det måste vara något annat som ligger bakom, för de här företagen är redan världens rikaste. Ergo, det går inte att dra någon annan slutsats än att det här är en del av The Great Reset och den stora planen för att införa det här som vi har pratat om, världsregeringen, någon slags fascistisk, kommunistisk världsstat där du bara är en matrix drönare som ligger i en kapsel och tillför energi.
Ja, och där vi inte ska äga någonting, men var så lyckliga. Men som sagt, någon kommer att äga allt det där. Och det är de här globalistföretagen.
Precis, och då säger folk ofta så här, liksom, så här det, ja men varför skulle de vilja oss illa? Är ju ofta det motargumentet. Varför skulle de inte vilja oss? Eller rättare sagt, varför skulle de bry sig om hur vi har det överhuvudtaget?
Nej, alltså jag menar, nej, det är det misstaget människor gör, att de utgår från att ja, men alla företagare vill ju sina kunders bästa. Nej, det är ju därför de kan hålla på så här. Det finns så många skandaler inom läkemedelsindustrin. Och jag menar, gå tillbaka och liksom titta på hur allt det här började. Tidigare var det ju naturmediciner och lite sånt där som folk hade. Och sen så kom ju då var det Rockefeller som startade det här oljeföretaget och
Shell,
monopol. Jag
känner inte till de turerna så bra. Men,
nej, men det är väldigt intressant. I alla fall så när han insåg att man med hjälp av den här oljan även kunde då göra mediciner. Och då förbjöd man... Då påtryckte han liksom, du vet, politikerna så att man förbjöd naturmediciner, och sedan dess så har det varit paria. Nu är det ju inte förbjudet, men det är ju, du vet, alla riktiga läkare. Tror du på sånt hokus pokus? Ju... För att de ska få sälja sitt hokus pokus som ibland hjälper, men lika ofta eller kanske ännu oftare förvärrar en persons situation. Men då får du en biverkning, så måste du ta en ny medicin mot den, så får du en biverkning så måste du ta en ny medicin. Och de tjänar pengar hela tiden.
Standard Oil.
Just precis, tack.
Så god, var så lite som. Det var det Rockefellers företag. Du, vi får lämna allt det här hemska därhän nu, Ingrid, och önska lyssnare och tittare god jul.
Verkligen. Det är ju så att på fredag är det ju juldagen, så att vi har faktiskt bestämt att både på juldagen och på nyårsdagen så ska vi ha lite ledigt. Ja. Men ni kommer inte att gå lottlösa, därför att vi har ju som sagt spelat in en nyårskrönika som är väldigt lång, så att vi delar upp den i två delar. Så del ett släpper vi på juldagen och vi kommer att köra premiär som vanligt, så ni kan chatta med oss, och så kör vi del två på nyårsdagen. Men på måndag kommer vi tillbaka med ett nyhetshelgen.
Det gör vi, och om man vill ge oss en liten klapp kanske så här inför jul, hur gör man då?
Ja, då går man in på ingridomaria.se, och så är det ju som vanligt, det finns swishnummer, det finns bankgironummer, det finns donorbox, där ni mycket, mycket gärna, tänk vilken fin julklapp om 100 människor sätter upp sig som månadsgivare.
Ja, det
är det. Det önskar jag mig i julklapp. Ja. Ja, och ni som inte har möjlighet med så stora belopp kan ju då skapa ett konto hos MediaLike. Vi ser att det är rätt många som har gjort det nu sedan vi har pratat om det, och vi la ju ut en artikel som är väldigt pedagogisk där man inte ska behöva tveka om hur man ska gå tillväga. Det är vi väldigt glada för, och ja, det är väl det.
Ja,
det är det.
Stor kram till alla lyssnare och tittare, och vi avslutar dagens program med att spela världens bästa jullåt, som någon lyssnare eller tittare påtalade, nämligen Merry Christmas Anyway med våra kära vänner Klas och Gudmundur i Agony Street.
Just precis, och tack du som påminner oss om det, för annars hade jag kanske glömt bort det. Det är faktiskt världens bästa jullåt. Så med den så önskar vi er alla en väldigt god jul, och så ja, vi ses igen på fredag. Och
ha det bra. Gud välsigne er.
I guess we all have Christmas memories, Christmas presents, chocolate, lots of food and Christmas trees. Oh, how I miss those Christmases from long ago in so many ways, my friend. Those were the days. Oh, come all ye faithful, silent night, oh holy night. For generations, no Christmas without the songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas anyway. A single candle left upon my mantelpiece. These days it's so, so different. All I have is memories. Every time I close my eyes, they all come shining bright and clear in December. Every year. Oh, come, all ye faithful, silent night, oh holy night. For generations, no Christmas without the songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas anyway.
Dear Grandma and Grandpa,
this time of year I always think of you. And do you know, very soon I'll be your grandpa too. Generations, no Christmas without the songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away. I wish you all a Merry Christmas anyway. I wish you all a Merry Christmas anyway.